Vi har ju nyss hört den här domstexten från Matteus 25 om fåren och getterna. Och det är ju den text som genast flyter upp i minnet när man talar om domsöndagen. För i vår tradition så handlar det väldigt mycket just om dom, att bli dömd. Och när man studerar den här texten lite närmare så upptäcker man att de som blir dömda, alltså getterna, de blir inte dömda för det onda de har gjort, utan de blir dömda för det de inte har gjort. Jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Och det känns ju pirrigt, eller hur? Att man kan bli dömd för det vi kallar underlåtenhetssynder. Kan man få evigt straff för underlåtenhet? Det är ju det som är gåtan med den här texten. Och den gör ju att många kristna går med dåligt samvete. Om man åtminstone hade fått veta hur många sjukbesök man ska göra per år för att få godkänt, så hade man kanske kunnat leva med det här. Men nu är det ju inte så. Utan på något sätt så hänger man i en tunn tråd över Niagarafallen. Och när vi ska försöka komma till skott med den här texten så ska vi börja med att konstatera att den handlar inte om domen över individer, utan det handlar om att alla folk samlas inför tronen. Det blir på något sätt en dom över ett kollektivt sammanhang, dom över nationer. Och vi kan ju se motsvarande när det gäller missionsbefallningen. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och vi tror ju lätt att det står att gå ut och gör alla individer, alla människor till lärjungar. Men det går ju inte. Bland annat därför att många generationer har dött utan att någonsin har hört evangeliet. Men nu står alltså alla folk där. Det är en bit av gåtans lösning. Ytterligare en bit ser ut så här att Kristus säger till de fåren på hans högra sida: kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt ifrån världens begynnelse. Och det låter ju anmärkningsvärt likt den kallelse som Abraham fick från början. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna vem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. Och det sägs ju också till getterna som går bort: gå bort ni förbannade. Här handlar det alltså uppenbarligen om att Israel och de kristna är inblandade på ett annat sätt än vi tänker oss. Därför att när vi läser den här texten så tror vi att det står två kategorier: fåren och getterna. Men det finns en tredje kategori, och det är Jesu minsta bröder. Jesus säger inte vad ni har gjort mot varandra. Det har ni gjort mot mig. Utan han säger det ni har gjort mot Jesu minsta bröder. Det har ni gjort emot mig. Och det är alltså en dom över förföljelsen av kristna och förföljelsen av judar. Så långt jag kan förstå. Och då kan vi sätta in den här underlåtenheten i ett helt nytt sammanhang. Nämligen, ja, det har ju brukat sägas om förintelsen. Att det svåra var ju inte bara att det fanns så många bödlar, utan också att det fanns så många likgiltiga. De hade möjligheten att göra något, men de gjorde inget. På motsvarande sätt kan vi se att kristna förföljs på många håll i världen idag. Igår så sprängde man en buss i Kenya. Och jag minns inte hur många det var som dog, men det var många. Den kallelse som Abraham fick, den var villkorslös. Det är ju intressant. Gud talar om för Abraham vad han kommer att göra. Och det finns inga om eller men, utan det bara är att Gud säger så här. Du ska bli en välsignelse. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. När folket senare står vid Sinai berg, så preciseras folkets kallelse lite mer. Och då blir det villkor fogade till kallelsen. Vi läser i Andra Mosebok 19, verserna 3-6. Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus. Så ska du förkunna för Israels barn. När jag själv har sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Israel är tänkt att vara ett heligt folk, ett rike av präster. När Herren alltså lovade Abraham att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade, så handlar det självfallet först och främst om Jesus. Men det handlar också om folket. Folket har en uppgift under historiens gång. Och det är uppgiften att mana gott för syndare. Ett rike av präster. Abraham fick besök av Herren. Det kom tre herrar och satte sig under ett skuggigt träd. Och Abraham slaktade den gödda kalven och utspisade dem. Och han förstod att en av de här herrarna var Gud själv. Och så småningom så vill de här dra sig iväg, och de ska till Sodom för att kolla läget. Och då börjar Abraham att gå in i det som är folkets kallelse, tror jag. Han ber för staden. Han ber inte bara att de rättfärdiga ska bli skonade, utan han ber att staden ska bli skonad. Och vi kan läsa i Första Mosebok 18, 23-26. Och Abraham gick närmare och sa: vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogudaktige? Kanske finns det 50 rättfärdiga i staden. Vill du då förgöra den och inte skona platsen för de 50 rättfärdiga skull som finns där? Det var dig fjärran att göra något sådant, att låta den rättfärdige dö med den ogudaktige. Det skulle då gå med den rättfärdige som är den ogudaktige. Det var dig fjärran. Skulle inte han som är hela jordens domare göra det som är rätt? Herren sa: om jag finner 50 rättfärdiga inne i Sodom ska jag skona hela platsen för deras skull. Och sen vidtog vi en förhandling och man kommer till sist ner till siffran 10. Om det finns 10 rättfärdiga i staden så ska jag skona staden. Nu fanns det inte 10 rättfärdiga. Det gick som det gick, men Abraham hade ändå så att säga testat det som jag tror är inte minst Israels uppgift. Därför att när Herren lovar att de som förbannar dig ska jag förbanna. Och Israels folk har varit utspritt över hela jordens yta och har blivit förföljda överallt. Förföljda av kyrkan, förföljda av politiska grupperingar, förföljda för rasmässiga påståenden och mycket annat. Själen har varierat, men förföljelsen har varit universell. Så att när till sist Herren samlar alla folk för en dom, så har han redan bundit sig. Alla folk har förbannat och alla folk löper risken att bli förbannade. Men här tror jag att judar och kristna tillsammans går in i en förbönstjänst. Inte minst för de kristna betyder ju det här ett väldigt offer att försonas med förintelsen, försonas med förföljelserna i alla möjliga sammanhang och tider. För att istället be Gud att skona folk. Vi ska byta spår ett litet ögonblick. Och vi ska titta på ett uttryck som finns i Gamla testamentet på några ställen. Jag börjar läsa i Jesajas 11:e kapitel, de 6 första verserna. Ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin muns stav, med sina läppars andedräkt döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. En telning från hans rötter ska bära frukt. Ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. Isai var ju stamfader till kung David. 3-4 generationer bakåt i tiden från David räknat. Och när det talas om Isais avhuggna stam så handlar det rimligtvis om att det inte fick sitta någon ättling till David på Israels tron. Folket deporterades till Babylon. Och det hela ter sig ju alltså som att löftet som Gud hade gett David om att det ska alltid sitta en ättling till dig på Israels tron. Men nu är ju stammen avhuggen. Det som finns kvar är en stubbe. Men ur den stubben kommer alltså ett rotskott. Och det själva ordet telning antyder att det här är ett ganska oansenligt rotskott. Gör oss inte entusiastiska eller förtjusta, utan det är någonting som man lätt går förbi. Vi ska läsa hos Jeremia, den 23 kapitlet, verserna 5 och 6. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Ja, Herren är vår rättfärdighet. På samma sätt som det hade räckt med 10 i Sodom för att staden skulle bli frälst, så räcker det med Jesu rättfärdighet för att vi ska bli frälsta. Om vi bara vill det själva. Vårt medgivande är allt som behövs. Det är du själv som avgör om du är ett barn till Herren eller ej. Därför att dörren är öppen för alla. Och det här rotskottet möter vi också i Jesajas 53 kapitel. Jag läser från början. Jag läser nu i Bibel 2000 som råkar vara väldigt välöversatt just när det gäller den texten. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. Men vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Ja, här kommer en späd planta, återigen ett rotskott ur torr mark. En ganska oansenlig liten kvist med blad. Men det oansenliga yttre betyder inte att det här är något kraftlöst. Utan det är ju ofta så med Guds rike att det manifesteras i yttre svaghet, i mänsklig svaghet. Men med gudomlig kraft. Vi kan påminna oss den kallelse som Jesaja fick när han blev kallad till profet. Och Herren hade sagt till honom, du ska gå ut och förblinda Israels folk. Och det ska i sin tur leda folket till en kris. Och då svarar Jesaja så här. Då frågade jag, hur länge, Herre? Han svarade, till dess städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Till sist då, hur är det då med oss och med domen? Paulus ger oss grundläggande bild. Första Korinthierbrevet 3, verserna 11-15. Där skriver han så här. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Alltså, om vi accepterar grunden för vårt liv, Jesus Kristus, så är vi frälsta. Lydnaden kommer så att säga som ett plus, en bonus, därför att det du har gjort i kärlek och rättfärdighet, kanske också med ett visst mått av självövervinnelse, det ska du få lön för. Elden kommer att pröva vad våra liv har gått ut på. Och det tycker jag att man ser så tydligt när människor närmar sig i döden, att då kommer den frågan, plottrade jag bort mitt liv? Slösade jag bort mina dagar på strunt? Eller levde jag med innehåll och mening? Det betyder alltså att om du har byggt på grunden Kristus men sen ägnat dig åt allehanda självtillfredsställelse, så är du frälst, men du får ingen lön. Men har du uppoffrat dig själv, så finns det en lön att få. Texten i Matteus 25 handlar uppenbarligen inte om just detta förhållande. Det handlar inte om individens dom, utan det handlar om folkens dom och inte minst förhållandet till juden och den kristne. Alltså Guds folk, Jesu minsta bröder. Herre, vi tackar dig för att du har tänkt det så underbart och stort. Vi behöver få rening i våra samveten, att du på olika sätt löser oss ifrån rädslan för dom och straff. Det finns ju ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och det är inte så att det krävs ett visst mått av prestationer för att tron ska kunna förmedla frälsning. Utan genom tron är vi frälsta, och vi tackar dig för det, Herre. Och vi ber att du på olika sätt löser oss till att också tjäna dig, förmedla ditt rike till andra, ett meningsfullt liv som vi inte har plottrat bort. Tack Herre att du kom, att vi alla är frälsta genom din rättfärdighet, en enda rättfärdig, och världens alla människor har möjligheten att vinna frälsning. Vi tackar dig, Herre. Amen.